åldern. Allt borde vara toppen. Barnen börjar bli stora och klara sig själva. Ekonomin är förhoppningsvis stadig och livserfarenheten stor. Men det är faktiskt runt 50 som vi är som minst lyckliga och mest oroliga för pensionen, visar forskningen. Men varför ser man då 50-åringar som nästan aldrig tränat köra Vätternrundan i alldeles för små tights? Kvinnor som aldrig böjt en led i kroppen, åka på yogaresa till Indien och personer som i hela sitt liv pratat illa om golf plötsligt lägga tusentals kronor på svindyra golfset istället för att gå i terapi och spara till pensionen. Och är det nödvändigtvis något dåligt? Idag ska det handla om varför livskriser kan utlösa en stark längtan efter att konsumera. Vad som händer när vi tänker med hjärtat istället för hjärnan. Och så ställer vi oss frågan, pryl eller pension? Vad är egentligen bäst när åldersnojan slår till? Och svaret, det är inte riktigt vad du tror. Välkomna till Tänkonomipodden. En podd från Premiepensionsfonden AP7. Vi ska reda ut varför människor tänker som vi gör när det kommer till ekonomiska beslut. Vi kallar det tänkonomi. Men vi skulle också kunna kalla det beteendeekonomi, som man säger i forskarvärlden. Hej och välkommen, Gustav Tinghög, beteendeekonom och professor vid institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet.
Tack så mycket.
Det här är faktiskt sällan jag brukar fråga gäster, men idag är ju det lite relevant. Hur gammal är du?
Jag är, efter lite eftertanke, 44 år.
Ja. Eller har du haft någon ålderskris?
Lite småkris har man väl.
Hur märker du av din ålderskris?
Nu blir det som att jag har en jättestor ålderskris här. Jag tror faktiskt inte jag har så himla mycket ålderskris. Men jag märker väl av den med att jag ifrågasätter mig själv lite grann. Mm. Har man gjort rätt val här i livet? Man känner så här, inte så himla lovande längre. Liksom. Det finns liksom inte så här, det är dags att prestera nu på alla fronter. Och sen så känner man väl av ålderskrisen lite i den bemärkelsen att tiden går ju så fort. Mm. Va? Och den går fortare och fortare och fortare.
Jag är ju, ska jag erkänna då, mitt uppe i min 50-årskris verkligen och kan relatera till allt det du säger. Så det här ska bli väldigt spännande att prata om idag. Men innan vi går in på det här med krisande, så du forskar ju om känslor och analytiskt tänkande och hur det påverkar vårt beslutsfattande. Hur skulle du beskriva din forskning om du vill berätta lite mer?
Jag skulle beskriva min forskning som att jag egentligen alltid sysslar med att undersöka mina egna brister och svagheter och försöka förstå dem och min omgivning. Liksom. Förstå på ett systematiskt sätt varför vi gör så knäppa saker. Va, ibland. Mm. Och inte bara att vi gör knäppa saker utan det finns någon systematik i när vi gör dem, hur vi gör dem och varför vi gör dem. Och då ibland gör vi mycket experiment med människor, beteendeexperiment, men ibland tittar vi också biologiska mekanismer, alltså hur påverkar liksom olika typer av hormoner eller hjärnaktivering hur vi fattar beslut.
Mm. Men i forskarvärlden så brukar ni ju tala om två olika tankesystem som vi människor använder när vi fattar beslut. Mm. Och det ena är baserat på vad vi känner och det andra är baserat på mer logiskt tänkande. Kan du berätta lite mer om de här systemen och hur vi använder dem?
Ja, det ena är vårt intuitiva som bygger på magkänsla, associationer. Att ofta när vi har varit med om saker tidigare så har vi liksom en minnesbild av vad som är ett bra beslut i den situationen. Och sen har vi vårt mer analytiska tänkande som är mer logiskt, lite mer krävande. Vi vill gärna undvika att använda vårt system 2 eller vårt analytiska tänkande för att det är jobbigt att väga olika värden mot varandra. Så vi vill ofta gå på tjänsterätt eller känns det bra så är det bra. En typ så här heuristik eller en tumregel som vi gärna vill använda oss av. Och det är ju då system 1. Mm. Men och vi använder då ofta då vårt analytiska tänk till att kontrollera vår intuition. För att ibland så leder våra intuition oss fel. Och då måste man ha liksom vakten på alert och säga stopp och belägg. Det här var ett dumt beslut. Mm. Och känslor är ju i det här bemärkelsen ofta, sånt som ofta leder oss till att ignorera information och liksom gå på den starka impulsen. Så på så sätt så är det viktigt med vårt analytiska tänk. Just när vi får starka känslor. För det, då tenderar vi att liksom zooma in och kanske inte se till helheten riktigt.
När skulle du säga att vi använder det snabba, intuitiva, alltså känslomässiga sättet att ta beslut? Och när använder vi det långsamma, reflekterande sättet?
Det enkla men också tråkiga svaret är att vi använder båda systemen hela tiden och att vi hela tiden skiftar från att vara fatta intuitiva och det är inte så att vi bara använder det ena eller andra. Men de flesta besluten fattar vi rent intuitivt. Alltså, vad ska vi äta för mat? Vilken väg ska jag ta till jobbet? Vilket koppel ska jag på hunden? Och så vidare. De här lägger vi inte någon analytisk tankeförmåga på att besvara. Men de mer analytiska, de svåra besluten kanske vi kräver lite mer analytiskt tänk. Typer av matteuppgifter är också, om vi ska räkna ut dem. Du kanske kan räkna ut vad 7 gånger 7 är utan att behöva tänka, för det har du liksom memorerat. Men om du ska räkna 365 delat med 11, det kan du inte...
Nej, titta inte på mig.
Nej. Men du tycker att det är lite jobbigt, va?
Du tittar på mig och tänkte, gud.
Jag kunde nästan se hur dina pupiller lite vidgades där, för att det blir så jädra jobbigt. Och jag fick lite panik där, för jag kunde inte helt... Vad är 7 gånger 7, tänkte jag. Så det är ett typiskt exempel på att när man måste sätta... Vi kan liksom inte... Vi har ingen erfarenhet kring vad det där är, utan vi måste tänka analogiskt. Vi måste använda logiska regler för att komma fram till ett beslut. Mm. Eller komma fram till ett svar, liksom. Ett annat är när man kanske ska göra stora investeringsbeslut, va? Så man ska köpa ett hus, va? Då sätter man ofta upp, ja, vi vill bo, vi har den här budgeten, vi vill bo så här, behöver så här många rum, och sätter upp olika kriterier, och det är också en typ av analytiskt tänk för vad man ska köpa. Men det kan ju också så leda till fel, va? För att ofta när vi använder oss av vårt analytiska tänk så väljer vi att förenkla besluten.
Ja, just det.
Och då ser vi inte till helheten. Så att vi kanske bara satt upp ett antal kriterier och sen visar det sig att herregud, det ska ju också... vi har glömt någonting som är viktigt helt enkelt. Och rent intuitivt så kan vi liksom se det. Men våra förutställda analytiska regler så kanske vi missar det.
Mm.
Så det viktiga är att man alltid använder både analys och intuition. Och det är också liksom förmågan att kunna switcha fram och tillbaka är det som gör att man blir en bra beslutsfattare också. Och det är enklare sagt gjort, ska jag säga.
Men kan det vara så att vi använder fel system ibland vid vissa val? Jag skulle köpa ett par vinterskor och höll på att leta det i veckor och de skulle vara så och se och praktiska och de skulle vara lagom varma och kunna ha i skogen men på möten vid Stureplan. Och sen slog det mig när jag höll på med det här, för att jag håller också på att nätdejta samtidigt, att de kraven har jag absolut inte när det gäller partner, utan då tar jag första bästa man som är liksom, ja, men någorlunda, kan prata och lukta gott och liksom, ja, men, eller ja, inte ens det, levande bara. Och då slog det mig, tänk att jag lägger så otroligt mycket energi via att välja skor men inte att välja man. Hänger du med där i att jag liksom...
Jag tänkte också på det lite innan vi satt oss här, att i de stora besluten i livet, inte tusan har jag suttit och funderat så himla mycket på dem liksom. Men det är ju också ofta för att just vår intuition ser till helheten, är bättre på att fatta de här stora besluten i någon bemärkelse, om man har liksom matat sin intuition med erfarenheter som gör att man liksom kan fatta bra beslut.
Men för jag tänker, i samhället så värderar vi ju ganska högt det här med smarta, strategiska, genomtänkta beslut. Och då tycker jag det är lite roligt att du som forskare ändå bekräftar att intuitionen är ju med överallt. Vi kanske inte pratar om det. Vi vill verka väldigt genomtänkta och smarta, eller hur?
Ja, vi vill ju se oss själv som logiska, rationella människor ofta. Jag tycker man märker det allt mer i sociala medier, att så fort man gör någonting som är inkonsekvent och inte går ihop med någonting annat man gör, så märks det väldigt tydligt liksom. Jag tycker att själv personligen, försöker leva efter devisen, det är okej att vara lite inkonsekvens ibland, för att jag vet att jag har några fel gör jag liksom. Det är bättre att jag gör några fel än att allting är fel. Men det är liksom lite grann som en religion, känner jag, att allting ska vara liksom konsekvent. Annars får man höra det.
Ja, exakt. Och att alla ger den här bilden av att det här har jag planerat och gjort strategiskt.
Ja.
Men så är vi bara människor.
Ja.
Men om vi pratar om medelålderskris då, för att i medelålderns har man ju å ena sidan en enorm livserfarenhet att basera sina strategiska beslut på, alltså att man har mycket information att basera dem på. Å andra sidan vågar man kanske för första gången verkligen följa sina känslor och sin intuition och ta sin längtan på allvar. Man kanske har råd också att liksom, ta beslut som inte är helt genomtänkta. Och samtidigt så är det då en jätteomtumlande tid i livet för många av oss, och så uppstår den här ålderskrisen. Hur påverkas vårt beslutsfattande då?
Hur påverkas man av kriser generellt? Ja, det blir att man fokuserar på, det, på sina rädslor i grund och botten och försöker göra vad man kan för att undvika dem. Och då får man ju lite gå till sig själv. Vad är det man är rädd för? Liksom? Är det att liksom, ens liv håller på och försvinna iväg utan att man har hunnit med att göra de här spännande upplevelserna eller så vidare? Är det där liksom som man eller är det att man tycker att det har blivit tristess i sitt liv med för mycket rutiner och så vidare? Och då, problemet med de här kriserna är att man då kanske fokuserar väl lite för mycket på just de här aspekterna och kanske glömmer helheten, så att säga. Mm. Skulle jag säga. Men, nu ska jag säga något, en sån här brasklapp, det här är ju väldigt individuellt och inte så att alla personer upplever det här på samma sätt.
Men det skulle ju då kunna vara en förklaringsmodell, den här att man går efter rädslan, att det är därför då man ser de här plötsligt då snabba bilarna, tajta cykeltajtsen, de här loppen som folk kör som kanske inte har tränat innan, de här resorna, de här, man tar MC-kort, att det hänger ihop då med någon slags, oj, det här hade jag ju tänkt när jag var yngre. Nu är det dags. Kan det vara så, tror du?
Ja, jag tror att det är lite olika samhällssegment, tror jag också. Men ponera att man liksom har många människor, eller en del människor, har ju liksom karriärsmål och mål kopplat till sin finansiella ställning och så vidare. Som man kanske då har uppnått när man är i medelåldern, och man måste byta mål. Man kanske vill fokusera på någonting annat här i livet för att ge det mening. Man känner att okej, jag har uppnått de här sakerna. Det blev inte så jävla nice. Jag får hitta på någonting annat. Jag måste byta fokus här i livet.
Mm. Jag läste bland annat att folk tatuerar sig mer än någonsin mellan 45 och 50. Det skulle också kunna vara en sån här fråga till. Att man har tänkt att någon gång ska man, och plötsligt, oj jisses, nu är det ju dags om inte annat. Har du någon tatuering förresten?
Nej, jag har inte det.
Nej, har du funderat?
Jag har funderat men aldrig övervägt, så kan vi säga.
Ah, okay.
Jag har problem med beslutsfattande. Herregud, ska jag måla in en liten gubbe på min hud som jag ska stå och titta på sen resten av livet? Jag kommer bli skituttråkad av det. Och därför har jag inte velat göra det. Det kanske är feg då. Kanske ska vi gå och tatuera oss här efteråt?
Det är precis samma sak. Alltså, jag har velat ha en tatuering, men jag har så svårt att ta beslut så jag kan helt enkelt inte bestämma mig vad jag skulle ha. Så i så fall, jag väljer åt dig och du väljer åt mig.
Ja, men vi kan väl köra här tänkonomi for life eller något sånt.
Men det verkar vara väldigt vanligt att man tar till just konsumtion när man ålderskrisar. Varför det, tror du?
Dels eftersom man kanske i den här åldern har finansiella möjligheter att kanske unna sig saker. En del av oss i alla fall. Och att man då liksom känner att, ja, varför ska inte jag ha den här grillen eller dammsugaren, lite så. Man får en kortsiktig lyckopåslag av att konsumera när man får någonting som man vill ha. Men den är ju oftast inte så långvarig, så att säga. Men man kan ju inte säga så här å andra sidan att man inte blir lycklig av att konsumera heller. Va? Jag kommer ihåg när jag fick en sån här fotbollströja när jag var mindre. Det var det lyckligaste stunden i mitt liv. Liksom. Mm. Och det fortfarande har jag glädje när jag tänker på den. Men ju mer vi konsumerar, desto liksom mindre avtagande nytta har vi av det. Det är väl lite så. Men när man har en medelålderskris så kan det ju också vara så att man blir lite nostalgisk. Man tänker tillbaka till sin ungdomsdagar. Och att det var så himla kul då. Och så var det en massa saker man ville göra då men inte hade råd med att göra då. Och då passar man på att göra det när man är i sin medelålder istället. Mm. Det är väl också en naturlig sak.
Du, Gustav, jag skulle vilja testa några typiska medelålderskriskonsumtionsscenarier på dig. Och jag hade själv för bara några år sedan skrattat åt de här och sagt, men herregud, vem går och gör så här? Till exempel klipper en hockeyfrilla från ingenstans. Men den personen som gör något sånt har du ju framför dig, för att jag gjorde det bara för ett år sedan. Men nu ska jag testa några andra saker som har med konsumtion att göra. Så nu kör vi. Jag beskriver en situation och så får du avgöra om det är klokt att lägga pengarna på en pryl som kanske gör mig lycklig. Eller om jag borde investera pengarna till exempel i sparande eller i min framtida pension. Okej. 1. Jag är en person som älskar att vara ute i naturen. Men jag tar mig faktiskt, om man ska vara ärlig, aldrig riktigt ut. Utan det blir på sin höjd promenader i skogsdungen som jag har nära mig. Jag bor i stan. Men nu är jag sugen på att investera mer i friluftslivet. Och fundera på att köpa ett stort, dyrt tremannatält som är så här oerhört avancerat. Det vecklar ut sig själv, det har solceller på taket och ett litet förtält med veranda och sådär. Vad tycker du, pryl eller pension?
Om vi säger att du lever inte över dina tillgångar, för det tycker jag aldrig att man ska göra. Och du är i den här medelålders fasen och har pengar som du kan lägga på det här och det här är någonting som du vill, så fine, kör på tältet, känner jag. Jag tycker inte att livet är en tävling är att man ska lägga så mycket pengar som möjligt inför sin pension. Däremot ska man inte glömma bort att spara på sin pension. Men har du de här resurserna och där känner att det här skulle bidra till din livskvalitet, ja, kör på tältet, särskilt om du inte behöver liksom sätta ihop det själv. För jag fattar inte, kunde det sätta ihop sig själv? Det tyckte jag var...
Ja, de nya är så. Det är ja, det helt avgjorde, fantastiskt.
Det avgjorde biffen för mig. Alltså, för jag var sämst i lumpen på att sätta upp det jävla tältet.
Nu fick jag med dig via intuitionen och känslan här. Din känsla, eller hur? För du minns den här hånet i lumpen när alla sa, vad har du gjort?
Ja, herregud, alltså, jag hatar tält. Ja, förlåt, jag hatar inte tält. Jag ogillar dem lite bara.
Scenario nummer 2. Jag har en fullt fungerande grill hemma, men nu är jag riktigt sugen på att köpa en ny, en uppdaterad och en dyrare variant. Jag älskar att glasera vegetariska korvar, men samtidigt så skulle jag ju såklart kunna lägga pengarna på annat. Men min balkong är i och för sig inte så stor, men jag bor längst upp så jag får grilla. Och den här grillen jag har spannat in, den är fantastisk. Den är så stor att jag nästan behöver busskörkort för att få grilla vid den. Vad säger du? Pryl eller pension?
Ja, det här kan jag relatera till eget liv. Jag köpte en sån här grill, stor åbäke, som jag har använt en gång. Och sen orkar jag inte bära upp den ur garaget från vintervilan. Nej, vi skiter i den grillen. Sätt det här på pension. Men det är lite gammal samma sak så här. Inte ska du ha en sån stor grill på din balkong. Det känns inte bra, känner jag. Men om du tycker att det är fine, så kör. Det är ungefär så jag känner i det här sammanhanget. Jag köpte ju förut en grill till min bror här. Han fyllde 50 häromdagen också. Kanske dumt. Han kanske skulle lagt det på hans pension istället. Men det hade inte varit riktigt lika.
Det är väl en underbar 50-årspresent. Att man alla sparar ihop till någons pension annars.
Ja, det kanske det är för vissa. Men ja.
Det är spännande att vrida och vända på just hur vi investerar våra pengar. Och om vi påverkas av krisen. För nu kommer scenario nummer 3 här. Jag är ju faktiskt en sån som lägger nästan alla mina pengar på att åka till olika ställen i landet och i världen och yoga tillsammans med andra kvinnor i min ålder. Yogaläger är förstås ingen pryl, men ändå. Vad tror du om att lägga en halv månadslön på yoga-retreat för att hitta lite inre harmoni i en ålderskris? Pryl eller pension? Yoga eller pension?
Jag säger yoga på den då, va? Om det nu är så att du har de här pengarna att avvara, för att det kan, hur ska jag motivera det här då? Jo, att upplevelser och liksom saker och ting som utvecklaren har väl en tendens att ha lite mer, vad säger man, lasting effects, alltså att det bidrar till lite mer välmående på lång sikt, så att säga. Och hälsa är väl bra om man är frisk när man är gammal. Det skapar ju möjligheter till att liksom leva ett aktivt och positivt liv när man blir äldre. Men det hade varit bättre om det jag hade åkt, för det hade varit mer liksom utmaning och hade gett mer till mig än till dig, känner jag.
Ja,
kör på yogan.
Ja.
Jag är liksom slösa idag, känner jag.
Men du, vi ska sammanfatta det här nu. Så du har varit lite skeptisk till att ställa pryl mot pension. Berätta, hur tänker du?
Nej, jag tror inte att man bor så bra av att hela tiden ställa den här typen av nyttovaror mot den här lite mer sparande. Och jag tror att man kanske kan göra så ibland, men inte alltid. Va? För att någonting som vi tycker är jobbigt, individer generellt, är att tänka kring alternativkostnaden. Och det är när vi köper någonting, att tänka på vad skulle jag kunna köpa istället för detta. Detta tycker vi är skitjobbigt och det leder ofta till att vi gör ingenting.
Mm.
Vi blir lite beslutströtta och sen så händer ingenting. Vi har det här problemet hemma i min familj. Inga beslut fattas. Liksom, för vi tänker att vi skulle kunna gjort det här istället, kunna göra det här istället. Jag tror man blir inte heller så uppskattad om man hela tiden... Det är också svårt att argumentera emot. Ja, men det är klart att man ska spara alla sina pengar på pension. Liksom. Det är väl det som det känns som att det finns något underliggande krav på att man ska spara på. Det är alltid bättre att spara pengar än att slösa pengar. Jag tror inte riktigt på det. Man ska se till så att man dämpar sin oro för framtiden och att man har så man klarar sig och att man känner sig trygg med sin framtid. Men sen tror jag inte att livet är liksom en tävling om att lägga pengar på hög inför sin pension. Däremot så är det ju så att många har ju sparat för lite till sin pension. Det ska vi ju vara väl medvetna om. Och då handlar det ju snarare om att man tänker på detta, att man är medveten om detta, att man har en strategi kring hur man ska spara till sin pension. Att man till exempel lägger undan pengar när man får en löneökning eller när man får tillbaka på skatten eller vad det nu än må vara. Liksom. Och att man liksom har en budget, en långsiktig budget som kan fungera som någon slags GPS för att spara till sin pension helt enkelt. Men jag tror inte att man ska göra det liksom på beslut till beslut basis. För det kommer bli jobbigt och jag tror man slösar mycket mental energi som du kunde använda till att vara snäll mot dina barn eller hjälpa din granne eller göra något annat klokt med.
Mm. Men du kan ju inte ge tips om vad man ska välja om man har en medelålderskris och vill konsumera eller spara sig lycklig. Men du kan väl ge några tips om rent beslutsmässigt. Hur kan man underlätta ens beslut?
Beslut är svåra ofta.
Mm. Men bara det hjälper ju att veta.
Ja, och jag tror att en av de sakerna, nu pratar jag ju egen erfarenhet här, men att lite grann självreflektion kring vad är mina styrkor, vad är mina svagheter kopplat till beslutsfattande. Mm. Vilka situationer fattar jag dåliga beslut som jag så här, när jag tittar bakåt inte var nöjd med? Vad var det som drev dem? Och lite grann designa sin tillvaro på ett sätt som gör att man fattar bättre beslut långsiktigt. Men att man inte står där i stunden liksom, med någon slags starka emotioner eller rädslor och fattar livsviktiga beslut, utan att man gör det med ett litet steg bakåt och liksom helikopterperspektiv på sig själv. Ungefär så skulle jag göra, men också att man också tittar framåt. Alltså vi tenderar, när vi är i en kris så tenderar vi också att fokusera väldigt mycket på närtid. Det kanske jag borde sagt innan. Och det gör ju att vi glömmer bort det lite längre perspektivet. Så att vi fattar beslut som bara gynnar oss här och nu lite grann. Men när man upptäcker att jag har ett obalanserat i mitt beslutsfattande i mitt liv, då får man försöka korrigera det.
Vet du vad som har gett mig mest idag?
Nej.
Att en som forskar på beslut själv har skitsvårt att ta beslut. För mig är det oerhört stärkande och peppigt faktiskt. För det är ibland lätt att känna sig ensam i de här svåra besluten. Titta runt på alla andra, framförallt i sociala medier. Åh, de verkar så smarta, ta så bra beslut och hej och hå. Det är svårt och det är okej. Liksom.
Mm. Ja. Och det är väl en annan sak att liksom vi jämför oss med varandra hela tiden. Och det kanske vi, när man kommer upp i den här medelåldern och man liksom inte, man ser alla andra, de är mycket bättre på, de har mycket bättre, lever mycket bättre och gör allt möjligt. Det är svårt att koppla bort det. Men det går ju, det vänder ju, va? Vi bryr oss lite mindre om vår sociala, att liksom jämföra oss med de andra när ju äldre vi blir. Vi blir ju mer självständiga ju äldre vi blir.
Mm. För lyckokurvan är som ett U ungefär. Mm. Vi mår som bäst som barn och sen som äldre mår vi bäst och så mår vi som sämst runt nu 48-50 ungefär. Så att det verkar ju som det är just den här åldern vi är i som man mår sämst. Och sen mår man bättre igen och då är ju frågan, oroar vi oss i onödan nu då, den här tiden tycker du?
Det beror på vad man oroar sig över. Generellt sett så oroar vi oss oftast i onödan, skulle jag säga. Men det är ju, vi vet ju inte vad som kommer hända när vi blir gamla, hur vår hälsa ser ut, hur vår ekonomi ser ut och så vidare. Vi kan ju bara fatta beslut kring det som gör att vi känner oss trygga, helt enkelt. Liksom. Det finns ju, vi ser, i den världen vi lever i, det kan ju vara krig, det kan ju liksom vara bankkriser, allting försvinner. Det är en osäker värld, inte för att bidra till, till oro. Liksom. Men man får väl på något sätt vara trygg i att det mesta ordnar sig. Liksom. Jag tror att om man har den positiva synen så brukar positiva människor oftast gladare.
Tror du att medelålderskrisen skulle lindras om vi visste att det väntar något gott framåt? Och då tänker jag både på den här lyckokurvan som forskningen säger att vi blir lyckligare efter 50. Men också om vi har liksom tänkt strategiskt i våra beslut.
Så kan det ju vara att om vi vet att det blir bättre i framtiden så kan det skapa ett lugn hos oss som gör att vi fattar mer genomtänkta och balanserade beslut. Så kan det absolut vara. Men det är också farligt att tro att allting per automatik blir bättre bara för att tiden går.
Tack snälla Gustav Tinghög, beteendeekonom och professor vid institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet.
Visst är det ett jobbigt namn, tack så mycket.
Och tack till dig som har lyssnat. Om du vill lära dig ännu mer om hur vi människor tänker och agerar när vi fattar ekonomiska beslut, ja då ska du lyssna på fler avsnitt av Tänkonomipodden, som är en podd från statliga premiepensionsfonden AP7. Jag heter Karin Adelsköld och Tänkonomipodden produceras av Umami Produktion.